CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Faktum är att Sverige inte ens har koll på vilka som bor i landet. Det här leder till trångboddhet och bidragsfusk.
Jag ser också behov av att se över om vi förutsättningar för en folkräkning.
Och därför så är vi glada.
Och för att använda statsministerns ord så är det en sjujäkla skattesänkning.
Om man har en migration som innebär i storleksord att man inte klarar av integrationen, ja, det är klart att då blir det så att vi får sociala spänningar.
Det finns väldigt många unga personer som vill bli framgångsrika gangsters.
Man får hävda driva med och göra satir av sånt som andra håller heligt.
Dags att räkna Sveriges invånare. Här fann tydligen S och M varandra. Statsministerns ord om invandring och brottslighet. Vad betyder det som han sa i riksdagen och i TV? Mitt i pandemikrisen kommer ett nytt jobbskatteavdrag, eller vad ska man kalla det? Och är det hets mot folkgrupp att bränna en bok? Det här och en del annat kan ni förvänta er när en nutidsintresserad trio tar plats i vårt numera välkända format. Jag heter Staffan Dopping. Ja, hej och välkommen till veckopanelen. Det är vecka 37. Vi har höstkänning och riksdagsåret har dragit igång, så inrikespolitiken lever i högsta grad. Och det är inga nykomlingar som är med i panelen idag. Vad sägs om Inga-Britt Ahlenius? Välkommen.
Tack så mycket. Jag sitter på Gotland i en härlig sensommardag.
Toppen. Och vad sägs om Lisa Pelling, utredningschef på progressiva tankesmedjan Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor?
Roligt att vara här.
Välkommen tillbaka, Lisa. Och Viktor Bart Kron, politisk kommentator på kvällstidningen Expressen och bland annat medlem och aktiv i podden Verkställande utskottet.
Men nu i den här podden.
Ja, är det samma Viktor som jobbade på Kvartal för ett år sedan?
Ja. Visst är det. Förhoppningsvis ett år äldre och klokare, men i övrigt samma.
Detta är alltså trion som leder panelen idag. Och innan vi går in på regeringsförklaring, folkräkning och koranbränningar så tar vi oss an några händelser som har svept förbi under veckan. Vi börjar med en inte helt odramatisk generaldirektörsavgång. Regeringen har ju bestämt att det blir ett högskoleprov i höst, trots lärosätternas coronavarningar. Då brast tålamodet hos Karin Röding, generaldirektör i Universitets- och högskolerådet.
Det är fortfarande så att hälsan går före ett högskoleprov. Och gör rektorerna bedömningen att de inte kan ta ansvar för att det inte blir något utbrott vid någon av de här 120-130 orterna, då litar jag på det.
Karin Röding som alltså slutar, intervjuad av SVT. Det är inte så vanligt att generaldirektörer avgår självmant på grund av missnöje med regeringen. Men Viktor Bart Kron, har regeringen agerat på ett avvikande sätt mot den här myndigheten?
Det är kanske en avvikande situation. Det har ju varit väldigt mycket turer fram och tillbaka och ingen har väl egentligen haft någon tanke på hur ska man hantera högskoleprovet i händelse av pandemi. Det kanske inte är det som låg först i byrålådan bland färdiga idéer, så det har väl varit struligt fram och tillbaka och det är ju oppositionen har ju tryckt på väldigt hårt för att det här ska hända, så det är svårt att bara klandra regeringen kanske.
Har det nästan blivit januaripolitik av detta med högskoleprovet?
Jag vet inte om man ska säga det. alla vill väl ha högskoleprovet. Sen vill vissa det mer än andra, och det har väl delvis att göra med vilket ansvar man har för genomförandet. Ju längre från ansvaret, desto mer vill man ha högskoleprovet, verkar det som. Det gäller både politiskt och ytterst och myndigheten.
Lisa Pelling, finns det något intressant i hennes motiv för att avgå?
Jag tycker att det var mer intressant för henne att som generaldirektör se till att hon får de förutsättningar som krävs för att hon ska kunna göra det som politikerna vill. Alltså jag tycker att hon hade en skyldighet att uppfatta det som Viktor beskriver här. Alla vill ha högskoleprovet. Och det är många som uttalar sig om det. Ungdomsförbunden, studentorganisationerna, arbetsmarknadens parter. Alla vill att människor inte ska behöva stå och stampa nu under coronakrisen, utan kunna komma vidare och komma in på högre studier.
Jag tycker hon gjorde fel som hoppar
av.
Men,
ja, det är rimligt att hon frågar rektorer, kan ni ordna det här säkert? När hon får svaret nej, då borde hon ställa frågan vidare. Jag behöver så här mycket resurser, jag behöver en samordnare, jag behöver det här för att kunna genomföra det. Det är inte särskilt konstruktivt att avgå, tycker jag.
Inga-Britt Ahlenius, var står du här?
Jag tycker att det var tufft och utmärkt av henne att avgå. Det finns ju en lång, som jag ser det, tidsaspekt i detta, där regeringen, eller genom statsrådet i utbildningsdepartementet, har ställt sig bakom Karin Rödings beslut, som ju också vilar på att 31 högskolerektorer står bakom det. Och sen när det visar sig att Karin Röding säger att det finns ingen tid att göra det här, och då säger regeringen, påhejad av oppositionen, det vill säga av riksdagen, att man vill ha det här gjort ändå, så inrättar man en samordnare, denna skvader, som ska då egentligen bli en slags överrock för henne. Jag tror inte att det här i alla fall hjälper med resurser, utan handlar ju egentligen om en väldigt stor principiell fråga om förvaltningens ställning och om generaldirektörens ställning. Medan hennes förklaring som hon ger, det har ju en politisk tusch, när vi säger hon beskyller regeringen för att prioritera högskoleprover framför folkhälsan, och det är kanske inte riktigt, utan jag menar att den stora principiella frågan är förvaltningens ställning. Det som Bo Rothstein brukar beskriva som Sveriges största tillgång, nämligen en förvaltning av hög kvalitet och med integra tjänstemän som leder den. Det är ett slag mot, tycker jag, mot förvaltningen, inte bara mot henne, utan mot också de 31 rektorerna.
Okej, en annan ekonomikopplad politisk nyhet som kom i veckan var den här, redovisad av Expressen TV.
Moderaterna har flera gånger uttryckt hård kritik mot Socialdemokraternas egna lotteri. Men nu startar Moderaterna själva ett lotteri.
Nej, men det är väl jättebra. Vi vill ju vara mindre beroende av offentliga bidrag till partier och mer beroende av vad människor ger frivilligt.
Ja, det här moderatlotteriet, är det ett tecken i tiden, Lisa Pelling?
Jag vet inte, men det är konstigt att de har väntat ända tills nu. Varför har de inte startat ett lotteri tidigare? Det är väl ett jättebra sätt att göra det lite roligare att donera pengar till sitt favoritparti. Man kan då så får man en handduk per posten för att man har vunnit i lotteriet.
Eller är det en ironisk attack på Socialdemokraterna som har haft lotterier i massor med år och som enligt Moderaterna, Viktor, inte har skött det där snyggt?
Jag trodde det först, så jag var helt ärlig att säga, när jag såg länken, att nu har de gjort någon form av satir här för att vara kritiska mot Socialdemokraterna.
Det var den första tanken.
Du frågade om det är ett tecken i tiden. Jag skulle säga att det är ett tecken ur tiden. Det känns väldigt anakroniskt att dra igång en sån här sak nu. Särskilt när man går in på hemsidan som känns som ett hemmabygge från tidigt 2000-tal. Det är så här, gud, nu kan man ordna lotterier på internet. Det ska vi göra i vår lilla förening. Alltså det är något charmigt eller ovärdigt, beroende på hur man ser det i hur genomförandet av det här. Jag ser inget principiellt problem. Det är i så fall att man har varit så oerhört arg på Socialdemokraterna i samma fråga, men det är mer en liten pinsamhet. Det här är väl, som Lisa säger, ett utmärkt sätt att tjäna en liten peng. Jag tror att pengen blir ganska liten, för styrkan i Socialdemokraternas lotteri är ju att folk inte går runt och tänker att det här är pengar som går till Socialdemokraterna, och det är väl också det Moderaterna har varit arga på.
Ja, lotteriet heter ett av deras.
Ja, precis, och de har ju många väldigt stora lotterier som vanligt folk spelar, inte primärt för att stödja S utan för att vinna pengar eller vinna någonting. Moderaternas kanske inte utövar riktigt samma lockelse på de breda kundgrupperna, men så jag är väl spontant tveksam till om de får in mer pengar än vad det kostar att administrera, men det är deras problem, inte mitt.
Inga-Britt, har någon tanke om detta politiska lotteriet?
Nej, jag har inte noterat det så mycket faktiskt, men jag tror snarast att det är väl en ironisk spark åt socialdemokratin som ju har haft ett monopol kan man säga på lotteriverksamheten och därigenom fått in mycket pengar. Men jag tror inte Moderaterna får in särskilt mycket pengar på sitt förslag.
Miljöpartiet ska ju välja ett nytt kvinnligt språkrör i januari när Isabella Lövin lämnar sin post och lämnar regeringen. Flera kända miljöpartister har redan sagt att de inte kandiderar, exempelvis Amanda Lind och Alice Bah Kuhnke. Men nu kommer en person och säger att jag vill bli språkrör. Och det är Miljöpartiets talesperson i ämnet biologisk mångfald. Rebecca Le Moine heter hon. Till Dagens Nyheter bland andra berättar hon att hon kandiderar, men också att hon helst ser att ett av partiets språkrör står utanför regeringen. Och det framstår rätt klart som att hon själv gärna är den som står utanför. Per Bolund för att stå för den mer pragmatiska sidan och Rebecca Le Moine för det mer radikala och principfasta. Det är hennes egna ord faktiskt. Jag har inte hört någon annan miljöpartist än hon som säger säkert att hon vill efterträda Lövin. Åsa Lindhagen har nu antytt, eller hon överväger starkt har hon sagt. Men vad händer nu om denna Le Moine blir Per Bolunds kollega vid extrakongressen i januari, Viktor?
Det vore en helt unik och väldigt intressant situation i politiken. Jag önskar nästan helt opartiskt att den ska hända just för att, bara för att det vore så fascinerande att ett parti, förutsatt att Miljöpartiet är ett regeringsparti vid det laget, är jag inte alls säker på, skulle alltså ha en minister, alltså sin kanske mest etablissemangsorienterade företrädare som den ena partiledaren och sin kanske mest aktivistiska politiker på den högsta nivån, alltså riksdagsnivån, som den andra partiledaren. En partiledare som står bredvid Magdalena Andersson och pratar om sunda statsfinanser och en som vill välta hela systemet över ända. Och de här ska utgöra någon form av duo. Det är ett väldigt intressant experiment hur allmänheten uppfattar en sån situation. Om man uppfattar det som en frisk fläkt eller som fullständigt idiotiskt. Jag är inte alls säker. Det vore väldigt spännande att se det hända.
Vad tror Gotland?
Ja, jag tror att situationen för Bolund i regeringen som ändå har valt, där Miljöpartiet har valt att jag vill säga ansvarsfullt leda riket, han kommer att få stora bekymmer om man har en sån lyskraftig, tror jag, och aktivistisk person som sin partner att leda partiet. Det tror jag blir helt omöjligt för honom.
Lisa?
Jag tror att det är fel position inom politiken för en sån person som vill vara kompromisslös och principfast. Det finns andra möjligheter att jobba med politiken, att vara just dela ett partiledarskap med ett regeringsparti. Jag tror att det bara leder till frustration och att den som då så att säga går till val på inför medlemmarna för att vara den personen som inte ingår kompromisser ganska snart kommer inse att hon måste det. Annars så får hon inte igenom någon del av politiken. Så att det vore synd att om Rebecca gick den vägen. Jag tror att hon kan behövas i riksdagsgruppen istället som en som är principfast och kompromisslös och driver intressanta långsiktiga frågor. Och en av de politiker i Sverige till exempel som tar upp det här med ekocid, så att man ska ha en lagstiftning som gör det straffbart att skövla naturen, som ytterligare ett verktyg som man skulle kunna behöva när det gäller att hantera klimatkrisen till exempel. Men det är fel att vara partiledare, tror jag.
Så du menar att när hon, Le Moine, nu, hon sitter ju i riksdagen nu och är denna talesperson, nu gör hon nytta, men om hon kliver upp på Lövins gamla plats, då blir det mindre verkstad för det som hon önskar?
Ja, det tror jag. Alltså jag tror att faktiskt att Isabella Lövin är ett väldigt bra exempel på hur en politiker kan göra enorm skillnad genom att göra rätt kompromisser, välja sina strider. Jag tror att ingen miljöpolitiker i svensk historia har varit så ohyggligt framgångsrik som hon har varit, både på EU-nivå, på global nivå och på svensk nivå. Men det har ju kostat på. Då har man varit tvungen att göra kompromisser inom andra områden. Och det har inte varit bra för Miljöpartiet. Det är också lite krasst. Det måste ju Miljöpartiet utvärdera. Så det är möjligt att den här andra varianten gör Miljöpartiet mer framgångsrika i valet. Frågan är till vilket pris.
Viktor?
Jag är inte säker på att kompromisserna är i sig själva dåliga för Miljöpartiet. Jag tror att det kan finnas, alltså, om jag ska vara lite mer allvarlig i analysen av det här, så tror jag att Miljöpartiets problem är snarare att man fortfarande faktiskt inte har bestämt sig för om man ska vara ett parti som är pragmatiskt, som uppnår resultat och där kompromisser är en naturlig del av verksamheten, som för de allra flesta partier. Eller om man ska vara den här aktivistiska rörelsen som aldrig går emot något som strider mot partiets själ, som stora delar av partiet fortfarande tycker att man ska vara. Nu har man suttit som regeringsparti 6 år, men man har fortfarande inte riktigt orkat släppa den där idealismen, vilket gör att man framstår som ett parti som hela tiden går emot sin själ, för det är det enda man pratar om, och man liksom är upptagen med en introspektiv debatt som är väldigt kritisk. Det skickar väldigt konstiga signaler till de som förväntas rösta på det här partiet. Man vet inte vad man har, om kommer de sitta kvar i den där regeringen. Vi har i 6 år diskuterat, ska Miljöpartiet lämna regeringen? Och det gör vi eftersom miljöpartister hela tiden pratar om det. Jag tror att i grunden så borde man välja antingen Per Bolund-vägen eller Rebecca Le Moine-vägen. Och Rebecca Le Moine-vägen leder inte till Rosenbad. Men den kan göra nytta ändå kanske. Men då är man en annan typ av parti än det man nu har halvhjärtat har försökt att vara.
Nu går vi till veckans första huvudämne.
Faktum är att Sverige inte ens har koll på vilka som bor i landet. Vi vet inte hur många som bor här. Inte om de bor där de säger att de bor. Eller var de annars bor. Det här leder till trångboddhet och bidragsfusk, och det öppnar för kriminella med dubbla identiteter.
Jag ser också behov av att se över om vi förutsättningar för en folkräkning. Den ska göras rätt i så fall, den ska beredas på rätt sätt. Man kan dock inte tro att det löser problemen här och nu.
Ja, det var under partiledardebatten i onsdags, dagen efter att riksmötet öppnades, som moderatledaren Ulf Kristersson testade statsminister Stefan Löfven på förslaget att genomföra en omfattande nationell folkräkning nästa år. Moderaterna vill reservera 500 miljoner kronor för att genomföra en sån folkräkning, och det är för att bekämpa brott och att inleda bygget för ett tryggare Sverige som det här är centralt, säger Moderaterna. Och i riksdagen i onsdag så gick kanske lite oväntat Stefan Löfven, moderatledaren, till mötes. Lisa Pelling, finns det skäl att tro att en ny folkräkning skulle kunna bidra till att det så kallade samhällskontraktet värnas och att staten får lättare att bekämpa brott?
Jag tycker att en ny folkräkning behövs. Det finns väldigt många skäl till det, och det är tragiskt att sådana som Boel Godner, socialdemokratisk kommunalråd i Södertälje, har behövt liksom tjata om det här i hur många år som helst. Jag gissar att anledningen till att en folkräkning inte har genomförts hittills är att det är väldigt kostsamt. Och som statsministern säger, det finns säkert många olika sätt att göra den på. Det måste göras rätt.
Det är inte av politiska skäl då som det har funnits en tvekan?
Nej, det tror jag inte. Däremot så kan det ju finnas ett problem när man har väldigt höga förhoppningar knutna just till en folkräkning. Man måste ju se det som en del av att avtäcka, till exempel kartlägga hur stor problematiken är med trångboddhet, med falska adresser, med handel med adresser. Nu vet vi redan ganska mycket om det, men det skulle vara bra att ha en ordentlig kartläggning. Men sen, för att lösa det, så måste man ju lösa frågan om bostadsbristen. Det är så att det är brist på bostäder på de platser i Sverige där människor kan hitta en försörjning. Och det är det som är grundproblemet. Folk vill inte bosätta sig i Södertälje för skojs skull, utan det är där arbetsmarknaden finns. Man kan inte leva i småorter i glesbygden om man är nyanländ i Sverige, för man kan helt enkelt inte försörja sig där.
Viktor Bartkron, vill Ulf Kristersson och Stefan Löfven ha en folkräkning av ungefär samma skäl?
I grunden tror jag ändå det. Sen kanske man har olika laddat det med olika saker. Men alltså, det finns en ganska utbredd känsla, tror jag. I alla fall i de tre partierna till höger och i stora delar av socialdemokratin och i liberalerna. Att staten måste ta kontrollen, ta tillbaka greppet över utvecklingen, ha koll på vem som gör vad och varför och sådär. Det är en allmän känsla som materialiserar sig i olika sidofrågor. Det här är en. Att man känner att det är orimligt. Vi har en trångboddhet som vi inte har kontroll på. Vi vet inte. Vi kan inte analysera samhällsproblemen, för vi vet inte exakt hur de ser ut. Det där är ju det är någon slags allmänt uppvaknande till att man genom underlåtenhet har försatt sig i en ganska besvärlig situation.
Men lite olika vinklar här. Att man ska upptäcka trångboddhet och hjälpa till att folk ska slippa ha en så eländigt. Å andra sidan, eller att så att säga attackera folk som fuskar och bedrar och stjäl.
Ja, men det hänger ju ihop. Därför att ja, det där trångboddhet kan ju bero på att på utnyttjanden och så och liknande. Så nej, men absolut, så är det så att vissa kanske har mer socialpolitiska ingångar i det här medan andra har mer brottsbekämpande, men i grunden handlar det ju om att myndigheterna ska ha bättre kontroll på vad som försiggår ute i landet, och sånt var inte särskilt trendigt för under den period då vi inte haft några folkräkningar. Det gjordes ju regelbundet fram till 1990. Efter det så har det inte skett, och det, jag tror absolut det är kostsamt, men det är också så här, komma dragande med en folkräkning i 2005. Det var kanske, det skulle väl låta ganska apart. Det var ju som någon form av förmynderi som inte var särskilt populärt.
Ja, och på en pressträff i riksdagen sa Stefan Löfven att på Expressens fråga att det egentligen är Moderaterna som historiskt har varit motståndare till folkräkningar, sa han då. De har inte velat. De brände blanketterna till det här på 90-talet för att markera det hela. Inga-Britt Ahlenius, kommer du ihåg de där striderna?
Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg de där striderna. Och jag har hela tiden nu varit undan till varför det överhuvudtaget har funnits någon slags motsättning, i varje fall ytligt sett till att man borde ha genomfört folkräkning. Så USA genomför ju folkräkning vart tionde år. Självklart måste ju staten, eller regeringen, de styrande, ha kontroll på vilka det är som bor i vårt land. Särskilt naturligtvis när vi har ett stort utbyggt välfärdssystem som kräver skattefinansiering och också kontroll på någon som får bidrag.
Jag fick en känsla av när jag hörde Löfven och Kristersson i veckan att de har lite olika önskemål om vart de vill föra det här. Och jag undrar, vilken upplösning ska en sån här folkräkning vara? Ska det vara så att varenda mänsklig individ som vistas på svensk mark ska upptäckas och namnges och bostadsbeskrivas och helst ha ett korrekt personnummer? Eller vad liksom ligger ambitionen, tror ni?
Det är det som Fria Moderata Studentförbundet såg framför sig, att pappa staten gick runt med en sån liten chipmaskin som man använde för hundar och liksom märkte upp oss allihopa. Nej, så kommer det ju inte att bli. Däremot så är det viktigt att få reda på vem som bor var. Och jag tänker också att det här är en viktig del av arbetet mot den organiserade brottsligheten. Nu har vi ju organiserat samhället så att det blivit väldigt mycket lättare att starta företag, och det blivit väldigt mycket lättare att ändra adress. Mitt andra hemland är Österrike. I Wien har man sedan Habsburgstiden meldet settel. Man har en liksom en blankett där man ska tala om för myndigheten var man är, och det finns liksom inga omvägar. Den ska skrivas på av hyresvärden med bläck, och den ska lämnas in personligen till den lokala liksom polisstationen där man upprättar ett register av var man bor. Det här har vi avskaffat för det var jobbigt och byråkratiskt. Så har vi samtidigt organiserat välfärden på så sätt att det är lätt att starta ett hemtjänstföretag. Det är lite si och så med att kontrollera vem som egentligen får hemtjänsten, hur många timmar som man verkligen får, men man får däremot tillgång till de pengar som skattebetalarna avsett för hemtjänst. Samma sak inom LSS. Har man upptäckt när man, som i Södertäljes fall, har gått till djupet med att kartlägga den här typen av brottsliga nätverk, sett att det här är en del av det man använder. Och det verkar som att handel med hyreskontrakt och handel med adresser är en del av den liksom, infrastruktur som kriminella nätverk använder sig av för att tjäna riktigt mycket pengar. Och det är de här pengarna som gör att de kan fortsätta med sin brottslighet och skapa den makt som de har över människor i bostadsområden. Så jag tror definitivt att en folkräkning kan vara ett verktyg, men vi måste ju också se till att vi organiserar välfärden på rätt sätt, och kanske att man tittar över möjligheter hur vi gör när man organiserar företag.
Och i onsdags så var Stefan Löfven också gäst i SVT Aktuellts halvtidsutfrågning av partiledare, och då gav han ett svar till programledaren Anders Holmberg som av många har uppfattats, svaret alltså, som ett sidbyte i en fråga som är på mångas läppar.
Om man har en migration som innebär i storleksordning att man inte klarar av integrationen, ja, det är klart att då blir det så att vi får sociala spänningar i samhället.
Har vi haft det?
Och det är inte bra. Ja, vi har haft det. Så vi har, och det är därför regeringen som jag leder har sett till att ändra migrationspolitiken.
Men vi har haft en så stor migration att den har lett till att spä på kriminaliteten.
Vi har haft en sån migration som innebär att vi inte klarar integrationen tillräckligt bra. Om det inte är tillräckligt många som kommer att arbeta av de vuxna, då ser barnen att de vuxna inte är i arbetet. Då tror man kanske att det är det normala. Och andra sociala spänningar. Så det är, ja, det är ett problem. Och det är därför den regering jag leder la om migrationspolitiken, så nu tar vi emot betydligt färre.
Ja, det satt långt inne. Men vad var det Löfven sa egentligen? Sa han det som många har valt att tolka honom som? Viktor Bartkron, red ut.
Det han sa var egentligen det som varje logiskt tänkande människa har räknat ut att han egentligen menar i 5 år nu, trots att han inte har liksom haft förmågan eller viljan att formulera det själv. Alltså Socialdemokraterna, precis som han säger, det är snart i höst, är det ett halvt decennium sedan den här så kallade helomvändningen i migrationspolitiken hösten 2015, där man valde att strama åt invandringen till Sverige med argumenten att det skapar för mycket sociala spänningar, vi klarar inte integrationen, det leder till utsatthet och ekonomisk och social och så. Samtidigt är Socialdemokraternas förklaring till vad kommer brottslighet ifrån? Ja, det kommer från ekonomisk och social utsatthet, segregation.
Skillnader?
Ja, och sen så kommer då frågan, finns det en koppling mellan stor invandring och brottslighet? Ja, den finns ju där. Man har ju själv beskrivit den med mellansteget i de klyftor och den utsatthet som skapas om man inte klarar integrationen. Precis det Stefan Löfven nu säger. Men det har man inte liksom velat vidgå. Jag vet inte varför. Har man varit rädd för att... Ja, många socialdemokrater har gjort det, men just Stefan Löfven har haft svårt med det. Och det har ju kostat enormt mycket trovärdighet, för det går inte ihop för människor. Alltså, det finns här en förklaring, den är ganska logisk. Den har ingenting med etnifiering eller rasism att göra. Den är väldigt enkel. Så här skapas klyftor. Klyftor leder till brottslighet.
Men det var ett nytt besked han gav, helt enkelt.
Ja, men det är ju det han har sagt indirekt hela tiden. Men sen när han har fått den direkta frågan, då har han börjat sluddra om att han ska inte tillskriva vissa etniciteter, precis som ingen har frågat om. Så nu säger han ju egentligen någonting han kunde ha sagt för 5 år sedan.
Vad är det som gjorde att det kom just den här veckan?
Att man helt enkelt, någon i hans omgivning har väl noterat att det här går inte ihop. Folk köper det inte, för det låter för konstigt. Alltså du kan ju inte beskriva ett orsakssamband, eller två orsakssamband som uppenbart hänger ihop, och sen förneka kopplingen mellan dem. Han har snurrat till det här för sig så mycket, så att nu blir det då en jättestor nyhet att han säger någonting han egentligen har sagt hela tiden. Så ja, det är en stor nyhet, eftersom han har... Ja, du förstår vad jag menar. Man har krånglat till det på ett helt obegripligt sätt för sig, för någonting som skulle kunna vara helt okontroversiellt och till och med kanske tillgång för Socialdemokraterna. Alltså förklaringen till varför det ser ut som det gör är det ju många som köper. Men ändå har man valt att krångla till det på det här konstiga sättet. Jag förstår inte riktigt.
Inga-Britt Ahlenius, var det ett glasklart besked vi fick av statsministern?
Ja, att det finns delade meningar inom Socialdemokraterna. Det vill säga en stor del av de gamla gråsossarna inser ju att man måste i Sverige ha en reglerad invandring. Det har ju alltid varit en socialdemokratisk politik. Och det var ju också någonting som Olof Palme försvarade och argumenterade för. Men jag såg ju en ganska bizarr debatt i tv häromdagen mellan Vidar Andersson, som ni företräder i den här pragmatiska delen. Vi måste naturligtvis ha en reglerad invandring. Och Veronica Palm, som var enligt min mening uppenbarligen tyvärr i en helt annan värld. För hon ser inte några som helst problem i verkligheten av en invandring vars konsekvenser vi inte kan hantera, därför att integrationen av dessa människor fungerar inte. Så det måste vara så att partiet är splittrat i frågan, och han har försökt länge nog att balansera, men nu tvingas han just att komma ut på den pragmatiska sidan.
Men när det gäller just brottsligheten, så det är det som kopplingen mellan en stor migration och sen en stor brottslighet i vissa områden. Det var väl det som var det känsliga, och tidigare har Stefan Löfven alltså sagt i flera år då att är det brottslighet så beror det på arbetslöshet och problem i skolor och sociala och ekonomiska skillnader. Det skulle bli likadant, lika mycket brottslighet om det har varit svenskar som hade haft motsvarande omständigheter, sa han för inte så länge sedan. Lisa Pelling, vad är din uppfattning om vad betydelsen är av Löfvens ord här?
Jag vet inte om han säger så mycket annorlunda än det som du just nu sa. För det han säger är ju att om integrationen inte fungerar, alltså om människor hamnar i ett samhälle med höga klyftor som gör att människor förlorar hoppet om att en skolutbildning kan ge en bra framtid, om man förlorar hoppet om ett vanligt jobb, om man bor trångt, om man bor i områden där polisen inte lyckas förhindra brottslighet, då leder det till en väldigt liksom, problematisk situation. Sen är det den här kopplingen mellan, är det så att det är omfattningen på invandringen, på migrationen, vår asylpolitik till exempel, som avgör hur bra integrationen fungerar? Och där är det ju viktigt att se att det finns ingen automatik i det. Det är inte antalet som avgör det, utan det är helt andra saker som avgör det. Vilken typ av arbetsmarknadspolitik man har, hur högt bostadsbyggande man har. Nej, antalet har betydelse, men det är inte ensamt avgörande. Och eftersom antalet är avgörande så har vi ju en reglerad invandring. Och finns ju inget riksdagsparti som driver att invandringen inte ska vara reglerad. Den är reglerad till antal i den meningen att man har reglerat på vilka grunder man kan få asyl och på vilka grunder som man kan få arbetstillstånd i Sverige. Men man förenklar debatten på ett väldigt farligt ohederligt sätt när man säger att migrationen i sig är det enda som har betydelse för hur integrationen fungerar.
Ja, det vet jag inte vem som har sagt, men här är ju frågan om att nu pratar jag ur Socialdemokratiska partiets perspektiv, alltså man har i 5 år då ägnat sig åt att tala om att man minsann har stramat åt invandringen från den ansvarslösa borgerliga regeringen och Miljöpartiet, som råkar sitta i regeringen nu också, men det talar man lite tystare om. Och man har gjort det med argumentet att för att klara integrationen så måste det bli färre. Det är Socialdemokraternas utgångspunkt. Man har haft 2 partikongresser sedan man sa det. Det har inte blivit överkört. Man har gått till val på ett sånt budskap, åtminstone före valet. Det är liksom den etablerade socialdemokratiska de facto hållningen. Och den, det är den jag pratar om. Sen kan man tycka att den är fel, men det har varit partiets hållning. Samtidigt som partiets hållning också har varit att brottslighet orsakas av just de effekter man ser av en för stor invandring. Och att sen då komma och förneka kopplingen mellan A och C här, istället för att bara säga ja, den finns, men den går via B. Det är det som är konstigt. Och sen kan man som sagt tycka att det är fel att göra antagande A, det vill säga att en allt för stor invandring leder till att vi inte klarar integrationen. Det är att det är andra orsaker som är i spel, absolut. Men det är inte det Socialdemokraterna har sagt. Och det är därför som om det hade varit Stefan Löfvens politik och linje, ja, då hade det varit en annan sak. Men det är det inte, utan här har man då stramat åt invandringen med de argumenten, och man förklarar brottsligheten med ett argument som är besläktat, och sen förnekade man kopplingen mellan A och C. Och det har kostat jättemycket trovärdighet, tror jag. Därför att, och på ett sätt som är helt onödigt egentligen. Jag tror inte att alla socialdemokrater, tror jag, eller väldigt många, accepterar ju både den första och den andra kopplingen. Men genom att ladda den här kopplingen mellan kopplingarna med så mycket, att den blir så farlig, så har man själv gjort den farlig, tror jag.
Lite toxiskt.
Ja, och det där har man ju sig själv att skylla lite grann, för det, ja, jag, som sagt, jag begriper.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Byggmax!
begriper inte. Det är ofattbart klumpigt. För nu är det som att nu gör man sig ovän i alla läger istället för att försöka liksom pragmatiskt ställa sig i den breda mittfåran av svensk opinion där man ju rent tekniskt annars befinner sig.
Inga-Britt?
Ja, nej, jag har ingen annan synpunkt än att det är klart att socialdemokratin måste landa i den här pragmatiska synen på invandring och inse också att invandring där Sverige inte klarar integrationen också medför att man får en kriminalitet. Sen måste man också ha klart för sig att den kriminalitet vi har också är baserad på speciella gäng. Vi har MC-gäng och vi har också det som är nu är klanbaserad immigration som är specifikt men som ändå hör ihop med invandringen.
Mm, veckans nyhetsrapportering har ju verkligen präglats av gängkriminaliteten. Och Kvartal gjorde ju också en fredagsintervju, live special, om det ämnet när vi intervjuade kriminalinspektör Fredrik Kärrholm om hans nya bok Gangstervåld. Och jag intervjuade också socialarbetaren Bettan Byvald som har sett en gradvis försämring av tryggheten i Angered i Göteborg där hon arbetar sedan mer än 30 år.
Jag tror att straffen bör alltid utdömas som en rättvis vedgällning för en ond gärning. Det handlar inte bara om att vi har låga straff som inte förebygger tillräckligt många brott, utan det handlar också om att brottsoffer får inte upprättelse.
Grova våldet har ju ökat och det går allt längre ner i åldrarna, så det är ganska unga personer och som gör allt grövre våld.
Fördelen med hårdare straff är att en person som sitter inlåst kan inte begå brott.
De flesta socialarbetare sitter inne på kontor och administrerar idag ett socialt arbete.
Straffen i Sverige, som är väldigt milda, de har bara justerats marginellt.
Ja, när man läser Fredrik Kärrholms bok Gangstervåld så står det klart att de straffskärpningar som föreslås av Socialdemokraterna och Moderaterna framstår som en västanfläkt jämfört med de drakoniska skärpningar som Kärrholm själv anser behövs. Han slår också fast i sin bok att ja, brottsligheten den går ner om grova brott leder till längre tid i fängelse. Men det har också handlat mycket om kriminella klaner i veckan som sagt var efter att Mats Löfving, biträdande rikspolischef, sa i radio att det finns 40 kriminella klaner i landet som är helt inriktade på brott. Vad säger ni, blir det en förändrad politisk diskussion efter allt det här?
Ja, det blir det ju. Jag tror att, för det första måste man säga att Kärrholm är, så vitt jag förstår, ganska ensam som kriminolog om att hävda att det finns evidens för att hårdare straff leder till färre brott. Snarare finns det en ganska bedövande evidens för att just straffsatsen inte är det avgörande här, utan det är polisens utredningsresurser. Vi har haft ett system där polisen haft extremt begränsade resurser. Man har tvingats prioritera utredningar på det som har en högre straffsats. Det har lett till föreställningen om att bara det här brottet och det här och det här och det här hamnar på den straffsatsen där polisen har möjlighet att, och resurser att utreda. Så kommer fler brott att utredas, fler fällas. Det mer logiska vore ju att säga att polisen behöver helt enkelt mer resurser oavsett straffsats att utreda. Men det handlar också om att andra delar av rättssystemet måste fungera. Att det går snabbt till rättegång, hur rättegångarna förs, hur bevisföringen görs, den här idén om omedelbarhetsprincipen.
Men du, det är ju en tävlan mellan socialdemokrater och moderater att säga vi skärper mest och vi var först och vi har redan gjort de här. Och så är det straffskärpningar som i några fall är att man minimistraff går från 6 månader till 9 månader och sådana saker. Och för inte så länge sedan så kunde man liksom gå med ett automatvapen, bli tagen på det och sen så var man fri i väntan på rättegång och så kanske man kunde få 2 års fängelse eller lite mindre och komma ut och så vidare. De ska sitta in i 5 år, de som har burit ett sådant vapen, eller 7 säger Kärrholm. Och då menar han att de kan inte begå något brott medan de sitter i ett fängelse och alltså går brottsligheten ner med riktigt längre straff. Håller ni med mig om att jämfört med det här så har både Moderaterna och Socialdemokraterna ganska så fluffiga och inte så enorma löften på det här området?
Ja, jag har inte läst Kärrholms bok, men det låter ju onekligen som att han tar i mer än vad Mikael Damberg och Johan Forssell gör när de står och boxas i tv-studion, även om de kämpar på dem också. Jag är inte kriminolog, men däremot ganska intresserad av politik. Och du frågar, blir det en förändrad politisk debatt av det här? Ja, jag tror att den här frågan är lite grann här för att stanna. Man kan prata om liksom, evidens för vad som fungerar och inte. Men det finns en grej här som jag inte tror att man ska underskatta. Och det är att straffen måste också stämma i något sån här överens med det man brukar kalla för det allmänna rättsmedvetandet. Det måste kännas moraliskt riktigt. När en våldtäktsman döms till 6 månader i fängelse så skaver det i människor. Folk blir arga. Man tycker att det här är inte nog. Det här ger inte brottsoffret upprättelse. Det är inte rimligt. Du måste vara... Den diskussionen har uppstått ganska mycket kring de här grova våldsbrotten där det har varit yngre personer inblandade. Där en 18-åring kan begå ett vidrigt brott och komma undan med jämförelsevis i förhållande till det allmänna rättsmedvetandet extremt lågt straff. Eller om man är ännu yngre, kanske några år i ungdomsvård. Där tror jag att det finns ett starkt tryck just för att man kan inte... Alltså, det som händer kan inte stå i strid med liksom någon slags allmän uppfattning om vad som är rätt och riktigt hur länge som helst eller hur mycket som helst i alla fall. Och där tror jag att den debatten är på väg att ändra sig när det gäller den här typen av brottslighet. Och nu ser vi den här ungdomsrabatten som den kallas, försvinner ju också. Och
det enbart tror jag... för grova brott dock.
Ja, enbart för grova brott. Men det är ju de som det här handlar om. Jag tror inte att det allmänna rättsmedvetandets syn på att snatta en kexchoklad har förändrats särskilt mycket.
Men det är kanske samma personer som en gång i tiden begick ett lindrigt brott som 2 år senare begår grova brott.
Förvisso. Det är, som sagt, det får kriminologen att tvista om. Men politiskt så är det helt klart så att det finns ett tryck i den här frågan som går i riktning hårdare straff. Inte primärt för att folk gör bedömningen att det får si och så effekt på brottsligheten, utan därför att man helt enkelt ser att det är moraliskt viktigt. Och den aspekten finns i det här, vare sig kriminologerna vill eller inte.
Inga-Britt?
Jag hoppas ju inte bara på en debatt, utan jag hoppas ju verkligen att Löfvings rapportering och även Kärrholms bok ska medföra att både regering och riksdag inser situationens allvar och att det händer någonting. Det här är ju inte den första rapporteringen vi får. BRÅ gjorde 2016 en väldigt stor genomgång av kriminaliteten i vårt land. Och polisen gjorde en 50-sidig utredning 2017 som pratade om utsatta områden. Det hände ingenting egentligen efter det, annat än att de kommunalråd i de utsatta områdena blev sura över att de blev rubricerade som utsatta områden och ansåg att det var stigmatiserande. Men det hände egentligen ingenting. I november 2018 så kommer Polismyndigheten med skrivelse till regeringen som pekar på alla de här problemen. Jag tycker vi också måste komma ihåg att svensk strafflag är utformad under senare hälften av 1900-talet i en helt annan tid och med en väldigt idyllisk närtid och bakgrund. Och där synsättet är i hög grad svensk tillitskultur, optimism och rehabilitering och så vidare. Medan vi idag, som Kärrholm nu påpekar, har en annan situation med mycket grov organiserad kriminalitet och som måste hanteras på ett annat sätt. Jag tror alltså att de här straffskalorna som han föreslår, jag tror att de är nödvändiga och att de är evidensbaserade i så utsträckning att de är riktade sig mot en ny kultur. Man inkapaciterar grova brottslingarna och man samtidigt så får man undan de förebilder för de unga som finns i de här kriminella områdena.
Nu går vi över till den stora skattesänkningen som också presenterades i veckan. Skatten ska sänkas för 7 miljoner svenskar.
Och därför så är vi glada för att kunna presentera en inkomstskattesänkning riktad mot låg- och medelinkomsttagare på totalt 13,5 miljarder kronor nästa år. Och för att använda statsministerns ord så är det en 7 jäkla skattesänkning.
Ja, Annie Lööf har verkligen gjort en rivstart i politiken sedan hon gjorde comeback för drygt en vecka sedan. Och i torsdags presenterade hon tillsammans med Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni ett skattesänkningspaket som de två partierna alltså är överens med regeringen om. Lisa Pelling, är det här som politik som Lööf och Sabuni skulle genomföra om de hade egen majoritet, eller är det någon helt ny mix där?
Nej, det här är väl klassisk liberal och centerpartistisk politik. De älskar att sänka skatterna. Frågan är om det är så vettigt att fortsätta rida på den käpphästen även mitt under en global pandemi. Det är ju, i vanliga fall så är det ju finns det ju så att säga ett argument för att ge människor mer pengar i plånböckerna för att man med ökad konsumtion kan hoppas på att den här konsumtionen i sin tur skapar sysselsättning. Men det finns ju väldigt stor risk att den här typen av skattesänkning bara gör att folk fortsätter att lägga pengar på hög, för vi är rädda för att konsumera.
Men det är inte bara det argumentet.
Vi vill inte resa, vi vill inte äta på restaurang, vi vill inte gå och fika, vi vill inte gå och shoppa, för vi är rädda för att bli smittad med coronaviruset, och som det ser ut just nu så kanske den rädslan håller i sig långt in på 2021.
Ja, men pandemin har också inneburit, sa till exempel finansministern, att vissa familjer måste köpa saker som de inte hade tidigare. De kanske måste köpa en ny cykel för att de inte vill åka kollektivt och hade ingen bra cykel, kostar pengar. Eller andra merkostnader, inreda hemmet lite grann, en kontorshörna för man ska jobba hemifrån. Att det skulle vara ett sätt att faktiskt kompensera för höjda kostnader under pandemin.
Då finns det andra sätt, tror jag, att kompensera för höjda kostnader. Bland annat kan man ju se över de subventioner som finns i form av bostadsbidrag till exempel. Man kan också titta på barnbidraget. Man kan justera upp den typen av
överföringar. Du gillar inte den här skattesänkningen?
Nej, jag tror inte att den kommer vara särskilt effektiv faktiskt. Och det är 13,7 miljarder som jag tror att man skulle kunna använda mycket smartare. Ska vi liksom ösa ut de miljarderna och riskera att folk sparar de pengarna, eller ska vi liksom spara gemensamt som samhälle till exempel för att göra viktiga infrastruktursatsningar som vi kan använda för när pandemin är över?
Viktor Barth Kron, var det här en sju jäkla skattesänkning?
Det skulle nog Anders Borg ha synpunkter på. Han gjorde trots allt en del skattesänkningar i den här klassen.
140 miljarder.
Ja, totalt. Precis. Det blev en del till slut där.
Så det var en överdrift att säga så?
Ja, men det är, allt handlar om spin här, va? Det är uppenbart. Nej, men det är ju typisk januaripolitik, får vi väl säga, som har utspelat sig den senaste veckan. Alltså, det handlar ju om att de här partierna har ju, till skillnad från, ska vi säga, en normal regeringskonstellation, skaffar sig ju en agenda, ett övergripande tema för vad man håller på med. Alliansen hade sin arbetslinje och så passade man in alla reformer. Allting skulle in i den större berättelsen. Jag skulle nog ändå säga att regeringen Löfven 1, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i samarbete med Vänsterpartiet, hade ju också ett tema, om än kanske något vagare i konturerna, som handlade om att bygga samhället starkare, investera istället för att sänka skatten. Det var ju trots allt det temat man hade. Nu består det här fyra partier som inte känner någon jättesolidaritet med varandras agendor och som är väldigt måna om att framhålla sina egna segrar. Och då blir ju varje reformutrymme blir en huggsexa där alla ska liksom peka på att här är vår typ av krishantering. Alltså, Liberalernas coronapaket, det är den här skattesänkningen. Socialdemokraternas coronapaket, det är de här miljarderna till vården. Alltså det spretar ju både kommunikativt och som idé. Så är det ju. Sen, nu finns det ju ett väldigt stort utrymme. Man har tagit sig ett väldigt stort utrymme för att göra stimulanser i och med att ekonomin går på lågvarv. Men det blir ju svårt att få ihop den större berättelsen om vad det är som den här budgeten ska uppnå när det spretar åt så många olika håll. Att, det är klart att det hade varit politiskt mer kraftfullt att säga att detta är det vi gör. Vi satsar allting på offentliga investeringar till exempel, som jag tror Lisa skulle föredra. Eller det här är en budget för att stimulera konsumtionen i Sverige. Nu gör man lite av varje och det blir väl, ja, i bästa fall blir det väl då allt och i värsta fall varken hackat eller malet, kan man säga. Men visst finns den där aspekten. Det finns ju en kritik mot som är på det temat som Lisa Pelling är inne på, att mot resonemanget att man ska stimulera igång konsumtionen. För att argumentet är ju då att pengar finns, det är inte pengar som saknas utan det är viljan eller möjligheten att konsumera. Du kan inte gå ut, alltså det hjälper inte kioskägaren utanför Globen att folk har lite mer pengar när de inte kan gå på konsert. Alltså det är lite, den här krisen är ju ganska komplex på det sättet, det är inte en vanlig lågkonjunktur.
Inga-Britt Ahlenius i sommarhuset på Gotland,
ineffektivt spenderade 13,5 miljarder skulle jag vilja säga. Alltså, det ska ju fördelas på 7 miljoner personer, och gör man den divisionen så finner man att beloppet på var och en är mindre än 2000 kronor per år. Visserligen så går det då till en kategori som snarare än att spara faktiskt konsumerar, men det är ändå väldigt lite pengar för en så stor utgift, och med låg effektivitet tror jag bättre att starta på barnbidrag till exempel.
Sen finns ju förstås, det här är ju politik, det är, i grunden kokar det ju ner till vad man tycker är rätt och rimligt, och det är ju en fullt legitim uppfattning att Sverige har för högt skattetryck och att man därför borde sänka det, att det är bra i princip. Sen kan man ju diskutera vad som är mest effektivt, men då blir det lätt en väldigt etatistisk synvinkel kanske.
Men varför var inte Socialdemokraterna företrädda på pressträffen om detta? Det var alltså bara Sabuni och Lööf som var med.
Ja, det är ju för att folk inte kan räkna. Alltså, man har väldigt svårt att uppfatta hur mycket är 13 miljarder. Så vill liksom Sabuni och Annie Lööf låtsas som att det är enorma som är pengar, en gigantisk skattesänkning. Det är bäst att de får göra det på sin egen presskonferens. Så slipper Magdalena Andersson stå där bredvid som vet att det är liksom peanuts egentligen. Smärtsamma liksom jordnötter, men ingenting. Så jag tror att det är insceneringen av det här. Försöken att få det här att framstå som en budget där Centern och Liberalerna har satt rejäla avtryck fastän de egentligen men inte har det.
Vi har ju en regering med två partier och två stödpartier. Så ska det bli någonting så måste de här alla fyra stå bakom där. Men det skulle kunna vara fyra partier på pressträffarna som berättar när vi har kommit överens om det här. Ja. Men det är två. Häromdagen så var det Stefan Löfven och Annie Lööf enbart som talade om miljarder till välfärden. Och nu var det två andra partiledare.
Och snart kommer säkert en satsning på skolan och då kommer det vara Löfven.
Själva pressträffkonstellationerna är ju ett budskap i sig, Viktor.
Ja, det är plågsamt faktiskt. Och det tycker jag att jag kan säga, för jag skrev om det i kvartal förra året. Ganska exakt ett år sedan faktiskt.
Då är det rätt.
Då är det rätt. Nej, men det här har ju urartat fullständigt. Och det är ju inte bara den här regeringen som är skyldig till det, utan även den tidigare alliansregeringen. Och eländet började väl till och med på Perssons tid, tror jag. Det här att istället för att presentera budgeten som en sammanhållen helhet och tala om vad det här innehållet, och vi tycker att det här är viktigt, så håller man på med flera, alltså nästan månadslång kampanj som bara handlar om att maximera sitt eget mediala genomslag och som får fullständigt absurda konsekvenser när man står och presenterar en satsning då på 19,7 miljarder som Stefan Löfven och Annie Lööf, så får man följdfrågor på det, fullt motiverade följdfrågor. De tänker man inte svara på, för det återstår att presentera. För då säger PR-planen att nej, de satsningarna ska vi kommunicera om 2 veckor. Det är inte kanske att lura folk, men det är ju att det är inte hederligt, det är inte bra, det är inte sunt.
Hörde jag ordet väljarförakt?
Ja, men det blir det är en cynisk hantering, och medier är ju medskyldiga som springer på de här bollarna och låter sig få de här exklusiva nyheterna.
Det var, det du skrev förra året.
Ja, det var det jag skrev förra året, och det står jag för fortfarande. Och jag tycker att det är tråkigt, och det blir lite apspel av alltihopa, och därför så sitter vi och pratar mer om vilka som närvarar på presskonferenser snarare än vilken inriktning det är på budgeten och vad den gör för Sverige, och det är lite trist kan jag tycka. Sen visst, man förstår partiernas behov av att profilera sig, men jag tror samtidigt att det här är ett ganska ineffektivt sätt att profilera sig, för folk drunknar i olika 500 miljarder till, nej kanske inte så mycket. Det hade varit stort, det medger jag. Men 50 miljoner till kulturen här och 40 miljoner till guldfiskar i akvarier och det är 100 miljoner till en lässatsning. Och det är det ena med det tredje, och till slut så kommer ingen ihåg mer än att man läst om en massa miljoner, tror jag. Jag tror att långsiktig liksom, opinionsbildning handlar om något helt annat än att ha flest presskonferenser om olika budgetsatsningar som saknar en helhet. Så min kampanj förra hösten funkade uppenbarligen inte, så jag fortsätter driva den. Sluta med det här. Och jag tycker ansvaret vilar på talmannen här, för tydligen var det så, jag är lite för ung för att ha varit med på den tiden, men att förr om man råkade läcka någonting i budgeten innan budgeten var presenterad, då blev man inkallad för uppsträckning hos talmannen i riksdagen, och det tycker jag gott att Andreas Norlén kan återinföra.
Det skulle läggas fram för riksdagen först, ja, innan.
Henry Allard och Ingemund Bengtsson kan tänka mig vara sådana talmän som ingrepp. Inga-Britt, skulle du något slutord på detta?
En del av regeringsmaktens förfall, och lite grann som det som Viktor säger, att på min tid i Finansdepartementet för något decennium så hade det här varit fullständigt otänkbart. Jag har ju räknat strängar och gått ut och sagt att det här är helt omöjligt att tänka sig. Och den som läckte i förtid i nyheterna i budgeten, den personen försvann ju ganska snabbt i hanteringen.
Och nu
var bättre för.
Nu har Viktor något att citera nästa krönika. En del av regeringsmaktens förfall.
Och nu tillbaka till lag och ordning.
Man får hävda och driva med och göra satir av sånt som andra håller heligt. Vare sig det handlar om kristendom eller islam eller vad det än är. Jag tycker vi ska vara mycket noggranna med att inte dra den här gränsen för snävt och så att det till sist inte finns något utrymme för religionskritik eller driva satir med sånt som kyrkan eller trosamfund håller heligt.
Det här är journalisten Nils Funke som också är yttrandefrihetsexpert. Och hans starka uppslutning bakom en vidsträckt yttrandefrihet förde han fram i Studio 1 i veckan. Det var ju förra helgen som det blev våldsamt upplopp i Malmö efter att danska anhängare till partiet Stram Kurs först sparkade på en koran inne i centrala Malmö och sen brändes en koran inne i stadsdelen Rosengård. Och nu är det dags för Stockholm. Partiledaren för Stram Kurs, Rasmus Paludan, har sagt att han ska komma hit och demonstrera mot islam och genomföra koranbränningar i Fittja, Alby och Rinkeby och några andra platser. Detta trots att han fick inreseförbud till Sverige i 2 år nyligen. Jag har flera frågor till era panelen om det här. För det första, är det rätt av polis, politiker och debattörer att spontant hantera koranbränningar som ett brott? Ska den som sätter eld på en bok, på en trottoar eller torg gripas och åtalas?
Ja, jag är inte jurist själv, men jag har förstått det är ju så att vi har yttrandefrihet i Sverige. Den är till och med grundlagsfäst, men den är inte oinskränkt. Alltså det finns inskränkningar i yttrandefriheten och de handlar just om hets mot människor. När man hetsar mot människor baserat på deras religion bland annat och etnicitet och kön och annan grupptillhörighet. Så att det uppstår ju problem och det handlar ju ofta om liksom syftet. Är syftet att skämta lite, att vara lite ironiskt, då är det inte ett brott. Men är syftet att hetsa, att sprida hat, att göra människor upprörda, arga, att till och med kanske skapa situationer där människor griper till våld, där det blir kravaller, ja då är det faktiskt inte tillåtet. Så att koranbränning, ja det kan vara tillåtet i vissa situationer, men det kan faktiskt också vara ett brott.
Inga-Britt Ahlenius.
Koranbränning är ju tillåtet enligt yttrandefrihetslagen och man kan också bränna biblar naturligtvis. Och jag är själv en väldigt stark naturligtvis anhängare av yttrandefrihetsgrundlagen. Jag är väl yttrandefrihetsfundamentalist kan man säga. Så man får provocera, man ska få häda, man ska få uppröra människor. Men gränsen går ju till grundlagens begränsningar och det handlar ju om hets mot folkgrupp. Så vitt jag förstår så är det inte hets mot folkgrupp om man bränner koraner eller om man bränner bibel. Men däremot så menar jag ju också förstås att den här Paludan, han är ju ett problem eftersom han provocerar så mycket. Jag har en gång i praktiken haft anledning att använda ett begrepp från det är väl fransk jurisdiktion eftersom begreppet är franskt, nämligen abus du droit. Det vill säga missbruk av rätt och rättighet. Och det menar ju att jag ju att Paludan gör sig skyldig till. Och att det innebär att man därmed undergräver legitimiteten hos allmänheten för den viktiga yttrandefrihetsskyddet som finns i Sverige. Men min slutsats är att han har rätt att göra det. Polisen har rätt att stoppa honom med motivet att man inte kan hantera ordningen runt vad han sysslar med. Men man kan ifrågasätta om de har rätt eller hade rätt att stoppa honom vid gränsen och utvisa honom på spår. Jag vet inte vad är det för paragraf i någon lag som ger polisen rätt till det. Sen efterlyser jag faktiskt att regeringen skulle vara tydligare och ute med att försvara grundlagen och yttrandefriheten.
Viktor Bartkron, kan man både tycka djupt illa om att någon bränner en religiös bok och samtidigt vara beredd att gå i döden för den personens rätt att göra just detta?
Nu vet jag inte hur många som i praktiken skulle vara det i det här fallet, men det är väl kanske den rimliga hållningen egentligen. Alltså vi, ingen av oss vill nog leva i ett land utan yttrandefrihet. De flesta av oss tycker att det är ett ganska tölpaktigt beteende att hålla på att bränna böcker bara för att provocera. Så, det ena behöver absolut inte utesluta det andra. I så fall så vore det ju inte en yttrandefrihet om alla var tvungna att hålla med om allt som sades och gjordes. Nej, men det är klart att det här blir en... han har hittat någonting här som han kan trycka... som man kan trycka på, det blir vinst varje gång. Antingen så blir det, får han göra det och då blir det upplopp och då kan han peka och säga att titta så de håller på, eller så blir han stoppad och då har man vikt sig för islamismen.
Han vinner varje gång på det.
Ja, men det är en typ av provokation som på det sättet vinner varje gång. Sen tror jag väl inte att folk i allmänhet tycker att det är särskilt nyttigt beteende. Jag tror att det här... Med risk för att bli överoptimistisk så såna här saker dyker väl upp ibland, men om man försöker ta dem med lite ro så brukar de väl försvinna med tiden. Alltså jag tror inte vi ska börja skriva om grundlagar för att det har kommit en besvärlig dansk.
Poliserna i Stockholm har alltså sagt nej till det här och med flera argument. Ett av dem är att arrangören kan inte garantera enligt polisen att antalet deltagare begränsas till 50 personer. Och därför...
Det är ju praktiskt det här med corona ibland.
Men så vitt jag minns hade vi andra demonstrationer som inte heller kunde garantera den begränsningen på Sergels torg i somras eller våras. Och då ansåg polisen inte att det fanns möjlighet att säga nej. Om jag minns rätt.
Ja.
Men de gjorde det sen,
de
tror
gjorde
jag
sen,
faktiskt.
Ja, när de upptäckte att det var mer än 50 personer, då bad de arrangörerna att upplösa demonstrationen.
Ja, men de hade fått tillstånd i förväg.
Ja, precis. Och det var nog på goda grunder så att de hade fått det tillståndet. Men var det verkligen när begränsningen bara var 50 personer?
Det var väldigt naivt då av polisen. Man trodde att det skulle hålla.
Var det ju ganska brutala liksom, bilder som folk kunde sprida som ville demonstrera mot polisvåld, fick ju liksom, sitt lysmäte när polisen rider in med hästar på Slottsbacken och sådär.
Idag har Kvartal publicerat en analys av Jakob Rudenstrand som bland annat sitter i styrelsen för en internationell kristen organisation som heter Open Doors Sverige som arbetar med att stötta kristna som är förföljda i världen. Och hans text går ut på att det är farligt om lagen och polisen ingriper för att befolkningen ska tvingas att respektera religiösa känslor. Jakob Rudenstrand anser att hets mot folkgrupp lagstiftningen har getts en allt vidare tolkning och i praktiken kan vara på väg att bli en hädelselag. Så den bör ni läsa, den texten, tycker jag. Det är dags att nästan runda av med hjälp av era bidrag, era egna bidrag. Viktor, Inga-Britt och Lisa, veckans ord och person. Eller citat.
Jag skulle vilja ta veckans land.
Veckans land? Vad innovativt.
Ja, det är Danmark. Det är ett oerhört tjat om Danmark i svensk politik just nu. Moderaterna har verkligen upptäckt Danmark och Ulf Kristersson bjöd ju hit den tidigare danska justitieministern Søren Pape Poulsen och var oerhört stolt över detta. De åt lunch och det var många bilder som kom ut här. Det är ju helt uppenbart så att Danmarks hantering av både det ena och det andra blir allt mer en förebild, åtminstone för den svenska högern. Och delar av socialdemokratin, får man säga, för där finns det en... Där är man lite imponerad av Mette Frederiksens arbete. Hon är ju nu socialdemokratisk statsminister i Danmark. Det tittar många socialdemokrater gärna på, medan högern då i Sverige tittar gärna på vad de tidigare borgerliga regeringarna gjorde i samarbete med Dansk Folkeparti. Så Danmark är väldigt trendigt och då inte främst på grund av den här Rasmus Paludan då, som även om han då bidrar såklart till att sätta Danmark högst på agendan. Så Danmark är veckans, vi kan säga ord om det rätt ska vara rätt här, så tar vi det så.
Vi yttrandefrihet, vidtolkning. Ja, Inga-Britt.
Jag letade efter en person och liksom Viktor var jag tvungen att gå över ett vatten för att hitta någon som jag tyckte var värd. Och då finner jag Bob Woodward. Han var ju den unga journalisten som knäckte Watergate-skandalen för nästan 50 år sedan. Han precis givit ut en intervjubok med Trump där han har fångat Trump med hans diverse mer eller mindre förgripliga uttalanden. Och det är ju nu den stora diskussionspunkten i amerikanska medier. Så att vi får se om det här medverkar till Trumps avgång. Men i varje fall vill jag göra Bob Woodward till veckans person.
Tack för det. Och Lisa, slutligen.
Det är 11 september så då minns vi Anna Lind. Jag tänker att hon kan få vara veckans person. En utstrålning och en karisma som inte finns i svensk politik just nu. Men också en politiker som man minns för väldigt stark integritet parad med ett väldigt starkt politiskt engagemang. Så hon är djupt saknad. Man kan knappt föreställa sig vad socialdemokratin hade varit om hon hade fått leva.
Det är 17 år sedan som Anna Lind dog den 11 september. Det är vi många som minns den morgonen och den där presskonferensen med en tårögd och mycket skakad Göran Persson. Tack så mycket. Stort tack till panelen. Lisa Penling, utredningschef på Arena Idé. Inga-Britt Alenius, med alla dina gamla erfarenheter sedan många år. Och Viktor Bart Kron, politisk kommentator på Expressen. Detta var veckopanelen. Ja, det är mycket nu, som Stefan Sauk sa i tv-klassiken Lorry på 90-talet. Och då är det förstås viktigt både att hänga med och följa samhällsutvecklingen både här hemma och i världen. Jag tänker lite extra på Belarus förstås, men också på USA och på grekiska ön Lesbos. Om ni tycker att det är viktigt det som Kvartal gör, så hoppas vi att ni överväger att göra en ekonomisk insats om det finns utrymme för det i privatekonomin. Man kan stödja oss med små och stora belopp som regelbunden licensbetalare eller mera à la carte. Länkar och mer information om det på vår hemsida. Tack än en gång för att ni följer Kvartal, ni som mest lyssnar på våra poddar. Ta en titt på våra essäer och andra textinlägg också. Man blir inte mindre medveten om vår värld om man tar del av det där. Den här veckan handlar det om public service, om Socialdemokraternas arv vad gäller invandringspolitik, om politisk korrekthet och om blasfemi eller hädelse. Vi hörs igen om några dagar, hoppas jag. Trevlig helg och tänk själv.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.